Välkommen till den stora podden här på Tyresö Snöradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsson. Avsnitten handlar om gästernas ledarskap och dem som människor. Här får ni lyssnare ett nytt perspektiv i varje avsnitt. Och välkommen till Tyresö Snöradio 91,4 och den stora podden.
Ja, nu känner jag ju dig sedan innan.
Ja,
lite. Vis. Och vill du berätta lite mer om dig själv? Vad är det du gör på dagarna?
Jag är grundskolelärare. Jag jobbar just nu på en skola i Stockholms norrförort. Jag har en årskurs 3 idag. Ja, just nu håller vi på och avslutar nationella proven.
Mm. Och det där kom ju min dotter hem och sa så här, ah, det gick jättebra för mig för NP.
Ja, just det.
Och man säger, vad är det? Nu har hon börjat med förkortningar i skolan.
Ja.
Ja, just så det var ju något nytt.
Mm.
Men skolan rör sig framåt.
Ja. Ja.
Det är väl bra. Använder ni lärare också förkortning för allt?
Inte för allt. Men jag tänker att eleverna snappar väl upp vårat språk som vi lärare pratar. Om man just pratar om nationella proven så benämner vi det som NP. Och det har väl eleverna snappat upp då. Mm.
Men hur kommer det sig att du valde det här spåret av yrke?
Jag har jobbat i många år inom bilbranschen. Och kände att någonting fattades mig. Jag kände att jag ville jobba med barn först och främst. Och sen när jag fick egna barn så någonstans så fascinerades jag så mycket av kunskapsutvecklingen. Eller barns utveckling generellt. Men just kunskapsutvecklingen. Att det är så häftigt hur barn lär sig och tar efter. Och, ja, så kände jag så här, herregud, wow, vad häftigt att få jobba med det. Och sen kände jag också att jag kände att jag saknade ett kall i livet att komma till jobbet och känna att jag har en stolthet i det jag gör. Och det kan jag verkligen känna nu med handen på hjärtat, att jag känner att jag bidrar till samhället. Att jag får vara med och fostra framtidens människor och se barn utvecklas till elever och växa upp. Att jag får vara bidragande till det är supercoolt.
Men, och, för jag tänker ju att den här podden handlar ju om ledarskap.
Mm.
I gamla grekerna så sa de att de när de startade den första skolan så var det ju bara att man ska samtala med varandra. Och vad är lärande? Det har alltid varit dialogen. Men hur kommer det sig att samtalet i sig, eller så, vad är lärande? Utan det är ju jättebrett. Och hur fungerar det i dagens samhälle?
Ja, men det är precis som du säger. Det är ju jättebrett och det är svårt ibland. På vår tid var det väl mer eller mindre katederundervisning. Att läraren står längst fram och undervisar och så sitter alla knäpptysta på sin plats och snappar upp någon form av kunskap. Och det där försöker jag komma ifrån ganska mycket i mitt klassrum. Att prata mycket med eleverna om begreppet arbetsro. Att vad är arbetsro för någonting? Jag tror att många har missuppfattat det begreppet, att arbetsro för många är just att du ska komma in i ett klassrum där det är knäpptyst, de jobbar enskilt, var och en för sig, superkoncentrerat. För mig är arbetsro, just som du inledde med, det är samtalen, diskussionerna. Men om eleverna lär sig massa saker men inte får dela med sig av sina kunskaper, hur ska vi då utvecklas? Så att jag jobbar jättemycket med kooperativt lärande, att eleverna får diskutera med varandra, vi jobbar i lärpar. Jag tycker heller inte att de ska vara låsta till sin bänk eller kanske inte ens i klassrummet, utan jag vill att de ska kunna känna att jag tror på mina elever och jag vill ge dem ansvar. Men det är en svår avvägning för att det är ändå också barn och barn är barn. Ja, det är en fin balans att hålla bra arbetsro utan att det blir kanske stökigt eller högljutt.
Mm. Hur funkar det med dina kollegor om någon tänker kanske helt annorlunda, att man ska hålla sig till old school och att det ska vara kateter? Hur förhåller man sig då som lärare i den rollen? Att säga, men jag tror på det här är en ny väg att gå. Jag vill prova något nytt. Eller hur funkar det i skolans värld om man verkligen vill prova någonting?
Alltså, jag är ju ganska ny i branschen, men jag kan ju bara tala för min arbetsplats att jag upplever att den är otroligt flexibel och all personal på skolan verkar verkligen, ja, men, de är lyhörda och vill verkligen barnens bästa. Sen om det innebär att man kanske får rucka lite på gamla rutiner, så är det ingenting konstigt. Att vi verkar, vi vill åt samma håll allihopa. Och det tycker jag är jättefint. Sen är det klart att vi har olika lärstilar och jobbar på olika sätt. Men det är okej.
Mm.
Det finns en acceptans i allas olikheter.
Det är också att folk är redo för att titta att okej, ditt sätt funkar på det här sättet. Mm. Och men det där såg jag att du gjorde. Då kan man ju också prova nya sätt.
Ja, sen kan det ju vara absolut att ja, men om jag har en undervisning och sen så kanske jag släpper ut några elever och så sitter de kanske i andra delar i lokalen och arbetar. Och så kanske de inte är så tysta. Och då kan det ju bli jobbigt när jag säger till mina elever att de ska diskutera och resonera med varandra. Och så kanske kommer en annan lärare och säger till och ber dem vara tysta. Det kan vara lite svårt.
Mm. De är inte på samma, man är inte på samma sida då? Man har inte haft den dialogen med den personen kanske?
Nej.
Så att det blir miss i kommunikationen.
Ja, men precis. Men också å andra sidan kan det också vara bra för eleverna att på samma sätt som jag ser som min föräldraroll, att mina barn kanske lyssnar mer på en tillsägelse som kommer från någon annan. Och lite så kan det vara med mina elever. Vi har liksom vant oss med varandra. Men om det är en annan lärare som säger till, så skärper de till sig lite. Och det kanske faktiskt var så att de kanske var lite högljudda.
Mm. Ja, det är ju svårt att veta när man inte är där. Alltså om man har släppt ut dem liksom.
Ja, precis. Och det är det som också är svårt kanske i mitt ledarskap. Att jag kanske inte har 100% koll på det de gör. Men så har vi ofta återsamlingar och diskuterar tillsammans och vi lyssnar på varandra. Vad kom ni fram till? Och, ja, vad upptäckte ni? Och...
För du har ju x antal elever.
Mm.
Och för att jag har ju varit coach i sporter och så här, och då har man ju alltid en uppsikt på spelarna. I ett klassrum så, där man också är liksom mer öppen och fri på något sätt. Att säga, ja, men om ni har fått en bättre studiero där ute, gå ut och gör det ni ska göra, då har man ju liksom inte, man ger ju tillit till dem, och tillit är ju tvåvägs, så får man ju bara se. Och det är väl bra om man har kollegor som kan gå och säga till när andra elever när de inte sköter sig, vilket är bra. Det är så det ska vara i en skola.
Mm. Jo, men absolut. Och man är ju sällan helt själv. Ofta så har jag ju också en klasskontakt med mig i klassrummet. Så att det är inte bara min klass, utan det är min och min klasskontakt.
Ja, ni jobbar som ett team då?
Ja, exakt. Och sen så kan jag också tillägga att det är en årskurs 3. Jag hade nog inte jobbat på samma sätt om jag hade en årskurs 1 till exempel. Nej. De hade jag absolut inte kunnat släppa iväg på samma sätt.
Nej, men de befinner sig på någon helt annan plats.
Ja.
Rent mentalt alltså.
Väldigt mycket mer vallande och ja. Pedagogik. Mm.
Men är det bara årskurs 3 eller får man pendla mellan till exempel att man jag ska ha något ämne med den här årskurs 1:an eller 2:an, eller är man alltid med sin klass? Hur funkar det där i skolan?
Men på min arbetsplats så är du klasslärare till en klass. Sen så kan vi ju jobba, så mina elever, de går ju och har musik tillsammans med en annan klass, men då är det också en musiklärare, då är det inte jag som har musiken. Samma sak med slöjden. Men annars, jag undervisar inga andra elever. Sen kan vi ha fadderdagar. Och då gör vi ju grupper. Då är det ju både förskoleklasselever, årskurs 1, 2 och så mina 3 i grupper då. Men det är ju inte så ofta.
Vad tycker barnen om sådana dagar där de inte behöver vara i klassrummet på samma sätt? Vad tror du?
Nej, men i klassrummet, där tror jag nog inte att de känner just att de får komma ifrån klassrummet. Men när de har sådana fadderdagar, då tror jag absolut. Vi pratar mycket om det här, att nu är de äldst på lågstadiet. De ska vara bra förebilder och sådär. Det är ett ansvar som jag upplever att de tycker om. De blir väldigt duktiga, om man ska använda det begreppet. Men ja, de blir bra förebilder.
Och hur jobbar du som förebild själv som lärare och i skolan? Alltså i olika, det kan ju vara att du är en förebild för andra elever eller kollegor.
Oj, vilken stor fråga.
Mm, visst, kör på den.
verkligen. Nej, men jag tror, jag ser hela mitt ledarskap eller hela min yrkesroll som lärare är en förlängning av min personlighet. Jag är en mjuk person, jag bjuder mycket på mig själv, jag tycker om att leka med mina elever, vi busar tillsammans. Jag vill visa alla mina elever, även om det inte är just kanske min klass, att jag är också en person, jag är inte bara en lärare. Så att jag är nog ganska personlig på jobbet. Och där tycker jag också, jag är väldigt mycket av att vara förälder själv också. Att jag kan ju använda roliga historier och knasiga historier som mina barn har gjort eller gör. Och det tycker de är jätteroligt att höra om.
Men då får de ju också en mer förstående.
Ja, för det är också en annan del som är väldigt viktig för mig. Det är just det här med att skapa relationer. Har du inte en bra relation till dina elever, då är det ju jättesvårt att ha det förtroendet och tilliten till varandra.
Men för där, det är någonting som jag har pratat om hemma, just med att relationer. Jag har ju ändå jobbat som fritidsledare. För mig är ju relationer allt. Och ibland känner jag, för att man har ju varit i skolor och samarbetat med skolor under många år. Och ibland är det bara lärarna så att de går ju direkt från klassrummet in till personalrummet. Och de är aldrig med barnen. Eller liksom det är kanske en helt annan form på att de är högstadieelever eller någonting. Jag vet inte. Jag är inte lärare så jag kan inte skillnaden. Men om jag hade varit lärare så hade jag ju velat, man kanske inte får den tiden. Så jag vet inte. Men jag hade velat ha bättre relationer med mina elever. För då kan jag höja kravspesan liksom.
Jag tror att det är jättepersonligt hur man är som person. Ja, men dels när den tiden, det kan jag också verkligen känna att man saknar att se alla sina elever. Det kommer ju alltid finnas elever som tar mer tid än andra. Men man försöker hitta sina stunder. Jag hinner inte hänga i personalrummet så mycket, men det är nog mycket för att jag är ny. Och det är så mycket annat som måste förberedas eller reflekteras efteråt. Men jag brukar se till att men nu har jag inte pratat med den här eleven idag. Då ska jag fokusera på den imorgon. Och kanske sitter bredvid den eleven vid lunch eller vi går i ledet tillsammans. Eller så att jag försöker hitta mina sätt att verkligen få samtal med varje elev under någon stund på en vecka. Men det där är ju jättesvårt. Det är ju en stor klass.
Har du någon så här dagsmål? Vi ser att du har inte sagt hej till Hans, säger du. Och har du som sagt dagsmål? För det hade vi på fritidsgården. Så, men idag ska jag säga hej till alla. Vilket man alltid ska göra. Men jag ska ge mig extra tid för den här personen. För att jag känner att det kan vara bra att göra det. Är det någonting som ni lär er också? Så här, jag behöver kanske ge lite mer fokus på barnet då.
Ja, men absolut. Det skulle jag säga att man gör. Eller jag gör generellt. Att man har ju ganska bra koll. Jag får ju en känsla. Så här, oj, men nu har inte jag riktigt uppfattning om den här eleven, hur han eller hon mår, att då tänker jag på det imorgon, att så här, men nu ska jag verkligen försöka sätta mig ner och ha ett samtal eller sådär. Sen kan det också vara olika, att det kan ju vara så att, jag menar, precis som i våra liv så händer det ju saker i deras liv utanför skolan, och det är väl det som är men också som klasslärare, jag ser ju inte eleverna, jag är rastvakt en gång i veckan, och just deras sociala relationer har inte jag lika bra koll på som de som jobbar på fritids. De har ju mycket bättre koll på elevernas kompisrelationer. Så att där, ja, och det är ju verkligen samtal som jag jobbar mycket med.
Hade du velat haft mer tid på fritidshemmet för att få den relationen på, alltså för att få en ny sikt på det sociala samspelet för till exempel dina elever?
Eller, det jag saknar är väl mer att kanske någon gång under dagen att få till att, om man säger att under en lektion, att jag samlar en grupp på 5 elever och så sitter man kanske enskilt i ett rum, och även om vi jobbar med skolarbeten så får jag ändå sitta med de här eleverna och diskutera tillsammans med dem. Nu så blir det som om man går runt och man lyssnar lite och sådär, men man kommer inte in på djupet. Det är en vision jag har framåt att få till.
För jag tänkte på att varje barn är ju en elev, men de är också en person. Och så precis som du bjuder på din personlighet, så tänker jag att man vill ju, vem är den här personen? Och man måste ju då investera tid i varje elev för att få veta vem den personen är.
Absolut, så är det ju.
Men känner du att, alltså generellt nu, att har lärare den tiden i skolan för att, för jag har ju hört att i så många, vissa skolor har typ 30 elever och kanske 35, jag vet inte. Men hur hinner man investera den tiden i elever personligen för att främja deras skolarbete om man inte har den tiden?
Nej, alltså det där är ju jättesvårt, och det känns ju som att det är liksom det som verkligen pinpointar läraren idag, att vi hinner inte med. Det är så mycket som vi ska göra som inte har med undervisning att göra. Att vår undervisande tid, den är så liten del av vår yrkesroll. Att det är så mycket dokumentation och förberedelser, och man hinner liksom inte med allt som man kanske hade önskat att hinna med. Och just de här relationerna, ja, men där jag tror verkligen att det är lite hur man är som person. För mig är det viktigt.
Men jag tänker på när vi växte upp,
mm.
då var det ju ändå, min upplevelse det var att när man gick in och lågstadiet, att lärarna var ju alltid med en. Och jag vet inte hur det är nu, men då var det i alla fall att så här, den lärare man hade var ute på rasten, och man vet ju inte hur mycket tid de här lärarna hade, men de var ju hela tiden med barnen.
Mm.
När blev den här skildringen? När blev det så att man gick från att ha den här sociala kontentan till att oj, jag måste dokumentera det här, eller jag måste ha fokus på det här nu?
Mm. Men jag vet ju inte, alltså, jag har inte jobbat så länge som lärare, men det var ju annorlunda förr. Jag kan inte minnas att min lågstadielärare var med oss, utan jag minns mina fritidskontakter. Men jag vet ju att det är ju annorlunda idag mot vad det var förr. Men där tror jag nog liksom hela samhället har ju förändrats sen vi var små. Så att läraryrket har liksom, det följer ju hela samhällets utveckling. Men det är klart att jag tycker att det är tråkigt att så mycket fokus ligger på sånt som vi som lärare kanske inte egentligen skulle lägga tid på. Att det vore ju faktiskt mycket viktigare eller gynnsammare om vi faktiskt fick lägga tid på att bara planera bra undervisning eller bygga de här sociala relationerna och se alla elever.
Det är ju det som jag tänker, att när man har barn och ska lära dem en massa viktiga saker för att de ska kompa livet i framtiden, så behöver man jobba på relationerna. Och det är ju svårt om man har en yrkesroll där man inte får den chansen.
Mm. Ja, men jag upplever nog att jag får mycket tid till. Alltså man hittar sina stunder. Men som sagt, på lektionerna, jag är ju alltid med eleverna. Jag sitter ju inte vid mitt skrivbord och tittar på min dator och säger till eleverna att så, nu ska ni jobba med det här. Och sen så bara släpper jag det och så gör de det tills lektionen är slut. Utan man går ju runt och man är med i elevernas diskussioner hela tiden. Och det, jag tycker att det är jättekul. Men vi jobbar med forntiden nu. Och allt skapande som de gör, om vi gör hällristningar eller skapa något annat, då gör jag också en bild. Och så hoppar jag runt och så sitter jag med kanske en grupp och lånar lite färg hos dem, och då tycker de att det är jättekul. Alltså, kommer du sitta här och måla med oss? Så att jag försöker hela tiden vara nära. Just för att inte ha den här distansen till dem, utan att jag vill vara en av dem.
För vi har ju kaffetricket på fritidsgården. Det bryter man alltid en kaffekopp med sig. Och så säger man så här, hej, får jag sitta och dricka kaffet här? Och då får man ju alltid sitta där.
Ja.
Men det är ju också ett sätt att så här, närma sig på ett mer naturligt sätt. Än att så här, hej, mitt namn är här, jag ska sitta med er här idag. Mm. Det blir liksom inget kul. Då blir det blir väldigt på.
Mm.
Men det är ju också att, jag tänker när jag gick i skolan och att föra dialog, vilket jag tror jag alltid har tyckt om.
Jag känner mig verkligen nära mina elever i och med att jag jobbar på det sätt som jag gör. Att det inte blir att jag sätter igång eleverna och sen så sitter de själva och jobbar. Utan det är mycket diskussion, och vi jobbar också väldigt varierat. Att vi, allt ifrån att vi läser, och då läser vi ofta tillsammans. Att det är liksom inte, det är väldigt sällan de jobbar tyst och enskilt.
Mm.
När de har typ tyst läsning. Och det är också viktigt att få sådana stunder, absolut. Men jag vet inte, jag tror på jag har ett levande klassrum.
Men är det kanske ditt ledarskaps-S? Liksom?
Men jag tror det.
Att det ska vara ett levande lärande?
Ja, jag tror det. Sen så brottas man ju hela tiden med att platta till ljudnivån och hålla koll på dem. För som sagt, de är ju bara barn fortfarande. Men vi har roligt. Vi busar mycket tillsammans. Vi skojar mycket. Och det, ja.
Jag tror det är superkul. Alltså, jag såg ju på din Instagram att du hade gjort ett test. Vill du berätta lite om det? För jag tyckte det var jättekul. Och jag skrev ju till dig. Jag önskar att det här fanns när jag gick i grundskolan.
Ja, men precis. 1 april så det var en kollega till mig som hittade på en grupp på Facebook ett fejkat nationellt prov. Så att då fick de det på morgonen och det var ju jätteknasiga frågor liksom. Men, nej, men vi var jätteseriösa och sa på morgonen att men nu ska ni få ett nytt nationellt prov här, vi har missat det här provet. Men vi jobbar på precis som vanligt och när du är klar så... Och de öppnar det här och vi hör att det är lite fniss och sådär. Men när de tar det här superseriöst och verkligen gör seriösa lösningar på det här knasiga testet. Det var så himla roligt. Det var ett väldigt kul sätt att ta bort kanske den här... Nu är de ju ganska små, men jag har ändå märkt att några av dem har lite prestationsångest kring nationella proven. Att det har ju någonstans blivit en mätning för eleverna hur duktiga de är. Vilket inte stämmer. Det är också viktigt att hela tiden prata med eleverna varför vi gör saker och ting. Och just när vi har jobbat med nationella proven så har jag verkligen försökt då tona ner det här. Jag har sagt att nej, men det här är mer ett test för att kolla om jag har varit en bra lärare.
Men jag brukar säga det till mina spelare när det inte gick så bra för dem i skolan. Och att först måste ju alltid eleverna göra sin roll. Men om de inte får någon bra backning för lärarna så behöver de ju prata med läraren. Så vad kan vi göra tillsammans? För det är ju omöjligt att lära någonting om det är bara envägskommunikation. Mm. Eller så här, om du ska göra det här men jag har inte fått läsa eller lära mig om vad det är för någonting. Då behöver ju läraren prata om vad det är för någonting så att vi kan lära oss.
Mm.
Och att de behöver liksom lyfta det. Och det är också ett stort ansvar som elev att börja lyfta upp den här bollen. Så här, jag skulle gärna vilja lära mig. Jag har inte förstått det här med, vet inte, någon matematik. Eller lyft det med din lärare. För jag lovar att den personen kommer vilja hjälpa dig.
Mm.
Men den kommunikationen ligger ju också hos elever. Nu är ju det tonåringar som jag hade. Och de är ändå större som kan ta den här möjligheten. För de har ju ändå den verbala förmågan. Och verkligen säga sig. Jag förstod inte det här med matteprovet. Kan vi gå igenom det? Men om man bara svär och struntar det sen, då kommer man inte lära sig av det. Så det gäller ju att ta vara på den möjlighet man har i svensk skola som är en världens lyx.
Jag märker att många av mina elever har svårt att kanske berätta för mig när de inte förstår någonting. Att det ligger någon form av skam i det. Att de inte vågar. Och speciellt inte inför hel klass. Men det där som sagt ligger också lite i mitt ledarskap. Att jag vill att de ska känna sig trygga i klassrummet. Jag pratar mycket mer om att dra egna paralleller kring mina egna erfarenheter. När jag var liten tyckte jag också att det var jätteläskigt. Och, allt ifrån att be om hjälp till att räcka upp handen för det skulle vara pinsamt. Eller om man säger fel. Eller att någon skulle skratta åt mig. Eller så där. Men, och då har jag sagt det till min elever att det var nog först när jag pluggade till lärare på universitetet. Att det var då jag lärde mig poängen med att faktiskt räcka upp handen och ställa frågan. Att det blir som ett kvitto på att ställer jag en fråga, ja men då får jag antingen veta om jag har rätt, men vad bra. Eller så får jag faktiskt veta att nej men det här måste du jobba på.
Hur kommer det sig att det tar så lång tid? För det finns också många vuxna som inte vågar be om hjälp.
Mm.
Hur kommer det sig att vi inte... För hjälp är någonting alla behöver. Behöver.
Ja.
Vi kommer, jag vet inte om det ligger i vårt blod att inte be om hjälp.
Ja, kanske. Vi är ju, svenskar är ju lite så här skygga.
Ja, nej men jag tror att det är också en styrka att säga. Jag kommer inte klara av det här själv. Mm. Jag behöver stöd i det här.
Ja.
Men det är också svårt med den insikten. Och just om elever, även om man går i trean, är ju ännu svårare.
Mm.
För då kanske man bara sätter pennan i bordet och går ifrån.
Ja, men exakt. Men där försöker jag också verkligen prata mer om men dels så har jag ju ganska bra koll på vilka elever som jag ser på dem. Att de vill gärna be om hjälp. Eller de vill gärna. Så att man får ju man lär sig. Man lär känna sina elever. Jag kan ju deras svagheter och deras styrkor nu. Men om det är elever som jag vet har svårt att be om hjälp eller liksom fråga och sådär, då hittar man knep för det också. Det kan vara allt ifrån att de haffar mig efter lektionen, att de stannar kvar innan de andra går ut på rast, eller jag har till och med sagt att de kan skriva lappar till mig och lämna. Så man får hitta sina knep utan att de känner att det blir jobbigt. Senast förra veckan så pratade jag med en av mina elever som har haft det lite svårt socialt. Och då när eleven hade slutat så stannade hon kvar, och då satte vi oss ner på mattan och hade nästan lite så här picknick på klassrummet. Att man sitter ner och tar av sig skorna och verkligen sitter nära och pratar. Och då får man ju den stunden, och då blir det ju nära.
Så vet du, jag lovar, det där var det den viktigaste stunden i den här elevens skolliv.
Ja, men det blev väldigt fint. Att då, så här, hon känner att jag ser henne, hon känner att jag lyssnar på henne. Och, ja, och hon har väldigt svårt att öppna upp sig. Så att det var jättefint.
Ja, men det är liksom så, man borde ju få jobba hela tiden.
Ja.
Och få den tiden till att jobba så hela tiden. Men hur, när de har gått ur trean, då går de till fyran.
Mm.
Då måste du släppa dem.
Ja.
Hur jobbar man med det? För då är det ju så här, det är en grupp som du har haft sedan ettan.
Nej, jag tog över dem när de gick i tvåan.
Ja, men har man dem från ettan till trean vanligtvis?
Ja, det är lite olika. Nu man har gjort om lärarutbildningen, så att nu utbildar man sig ju från förskoleklass till årskurs 3. Men alla skolor har ju inte riktigt den snurren att du går från F till 3.
Mm.
Utan många skolor har ju fortfarande en förskoleklasslärare som bara tar förskoleklass. Och vissa snurrar då F till 3. Lite olika.
Hade du velat ha dem hela vägen till nian?
Nej, det tror jag nog inte. Alltså man, ja, men det blir... Ja, nej. Jag tror också på samma sätt som nu inför årskurs 4 så... det är en fyrparallell i skola. Men vi gör ju om klasserna. Så att våra fyra klasser, årskurs 3, kommer bli fyra nya årskurs 4-klasser. Så på samma sätt som jag tror att det är bra för dem att också byta lärare, så är det ju... jättebra för dem att byta kompis. Alltså, ja, precis. Kompiskonstellationer. Att det blir att de fastnar ju kanske i lite olika mönster. Och alla mönster kanske inte är så bra. Även om de kanske själva tycker det.
En psykolog som pratade om när man slutar till exempel nian och går till gymnasiet. Då har man en möjlighet att skapa sig ett nytt jag. För att det kan ju vara så att du har ju haft en roll som hockeyspelaren i hela din grundskola. Kanske inte vill vara en hockeyspelare.
Mm.
Och då när du börjar på ett nytt gymnasium, då kan du få vara den nya personen som du vill vara. Och det är lite så kanske när man börjar man kanske i fyran, och man har gått i den skolan sen trean, då kanske man har den rollen.
Ja.
Men det är ändå ett sätt att få nya kompisar och inskaffa sig en ny roll i kompiskretsen som man kanske vill ha.
Ja, men absolut. Så är det ju.
Det är nog svårt i den åldern kanske, man kanske inte tänker så. Man har ju tänkt inte så när man gick i gymnasiet heller, att men nu har jag chans att jobba på mig själv på ett annat sätt.
Nej, det gör de nog inte. Jag tror snarare nu att de är nervösa att de inte kommer få gå i samma klass som sin bästis. Men det brukar gå bra. Så att det...
Människor vill ju inte ändras.
Nej.
Och det vill ju inte barn heller. Det är liksom det svåraste. Det är det svåraste som finns.
Ja, men vi är väl alla mer eller mindre trygghetsnarkomaner.
Ja, det är skönt. Skönt att bara så här, lida på en trygghetsmacka.
Ja.
Jag tänker på just släppa den här lärarrollen. Hur gör man det när man... För jag vet att frugan där hemma, hon jobbar ju hela tiden. Det är inte så att hon säger, men nu ska jag vid typ lördag kväll kan jag börja jobba.
Jo, men så är det ju. Och det är också det som är lärarens arbetsbelastning idag är ju lite, den är tung. Samhällets bild av en lärare är att vi jobbar i princip typ 8-1 och sen så är vi lediga alla lov och pillar oss i naveln resten av tiden. Och det är väldigt fascinerande att folk har den bilden, för jag är ju på jobbet typ 7.30 och så jobbar man med elever fram tills de slutar typ klockan 2, och sen ska man avsluta lektionen, och sen är det ganska mycket dokumentation man ska göra efter den här dagen som har varit. Och sen efter det är det lite möten. Ja, men sen efter det, då måste jag sätta mig och planera nästa dag. Och som lärare, det är inte så att du har en handbok där du säger, nu har du blivit lärare här, varsågod, är det en bibel för, här är dina framtida lektioner. All material, precis vad du ska göra. Utan det är ju vi själva som måste skapa det här. Och nu har jag tur som har ett otroligt bra arbetslag och årskurslag som jag jobbar med. Att vi samplanerar väldigt mycket och hjälps åt och vi delar erfarenheter och sådär. Men många är ju väldigt ensamma. Så att jo, jag sitter, jag kanske kommer hem vid 5 och så kör man hela familjebestyret. Och sen 9, då sitter jag ju. Och jag sitter nog mellan 9 till 11:30. 3-4 dagar i veckan.
Jag läste att det är en 50% chans att man bränner ut sig som lärare.
Mm.
Vad är motgiftet mot det här? Om du nu fick bestämma över Sveriges skola, vad hade du givit dig själv som resurs? Alltså om du var utbildningsminister.
Vad hade förändrats?
Ja, vilka verktyg hade du givit till lärarna? Och då får du tänka på att det inte finns några pengar och problem. Liksom.
Alltså ta bort mycket av den här administrativa som vi gör idag. Sen planera lektioner och allt sånt där. Det är det som är roligt. Det är det som jag känner som hör till min yrkesroll. Men det är allt det administrativa.
Få bort det alltså?
Ja.
Så nu får ju skolministern lyssna. Ta bort det från lärarna. Men, ja. Men då behöver man ju bara då ska man ha en roll som löser det åt den. Förut fanns det ju så här lärarassistenter som gjorde allt det här.
Det låter ju käckt.
Ja, men det var ju, jag tror det var innan de blev resurser. Mm. Men då var det ju bara till lärarna. Att man gjorde det liksom. Ja, men jag är din lärarassistent. Ja, men Alex, du behöver kopiera de här. Mm. Ja, men då löser man ju det.
Ja, men precis. Ja, med allt sånt också. Ta fram material och sånt. Men jag tror ju också att många som jobbar som lärare är ju också kontrollfreak. Jag har väldigt svårt att släppa kontrollen. Jag vill jättegärna, även om jag ska vara borta eller om jag vabbar, då sitter jag ju också och skickar allt till min klasskontakt som ska ha klassen. Att det här kan du göra och det här ska du ha. Jag har redan tagit fram material, det ligger framme på mitt bord.
Jag också är ditt sjuk, kräktes på vägen.
Ja, men typ.
Men hur jobbar man med det? För det är ju också en del av att träna på dig själv i sitt ledarskap. Mm. Att så här, hur släpper jag den här kontrollen? Jag är faktiskt vabb eller jag är sjuk. Hur stänger man ut det?
Nej, men det är väl det som är svårt. Alltså lärare, vi kan ju inte bara stänga av. Alltså, det är ingen som gör vårat jobb åt oss, även om det är någon som tar klassen, om vi nu skulle vara borta. Men allt det här andra runt omkring, planera lektioner och just all dokumentation och så att det är så mycket som...
Lär sig den ryggraden vi har i vårt samhälle. Men de får inte stödet de får. Alltså de har inte några muskler runt om.
Jag känner väl, alltså nu som sagt, jag har faktiskt sån tur som jobbar på den här skolan. Men nej, men absolut, det är mer förståelse. För det märker jag också i min kompiskrets att det är inte många som har förståelse kring vårat jobb och allt vi gör. Och det kan jag ju känna ibland att det blir väldigt otacksamt om man ska återkoppla till det här med ledarrollen. Att men jag kommer till jobbet varje dag, jag träffar 25 unika elever som jag ska räcka till. Och hela, jag ger så mycket av mig själv och min tid till de här eleverna. Men ändå så gör jag ju fel. Kan ju många vårdnadshavare tycka att jag inte har gjort tillräckligt. Eller ja, vad det nu kan vara. Att, ja, man är så otillräcklig hela tiden. Och den känslan, det är nog det som är jobbigast, tycker jag.
Det finns någon bild på nätet. Den föreställer att det är i 40-talet. Och då står läraren och skäller ut föräldrarna. På andra delen av bilden så står det typ nutiden och då är föräldrarna som skäller ut läraren.
Mm.
Och jag tycker, när vi växte upp, då var det liksom, ja, nej, det måste vara någon längre. Men då var det ju så, läraren var ju liksom som en doktor.
Mm.
Alltså det var samma kaliber. Så, här kommer fru Bös, hon är lärare och det var liksom som man ser en läkare. Och jag tycker det är tråkigt att inte man uppskattar lärare idag på samma sätt som man gör. Eller gjorde det då. För nu blir det så att man tar nästan lärare för givet. Alla bränner ut sig, inte alla, men 50%. Det är en stor, det är halva. Det är en stor andel av de lärarna som skulle vara jättebra kvar. Men det är ju också att vi som samhälle inte heller, som du säger, vi uppskattar inte lärare längre på samma sätt.
Nej, eller lärare, eller jag kan någonstans känna att det är andra vuxna generellt. Att det är inte bara lärare, utan jag kan ju tycka att många barn idag har ganska dålig respekt för andra vuxna. Inte bara lärare.
Jag tänker på massa samhällsstrukturer som, men det är ju en ledarpodd.
Ja. Jo, men det blir också så här, ja, men var är föräldrarnas ledarskap då?
Ja.
Att någonstans så här, jag som förälder är jättenoga med att prata till mina barn att jag kan ju inte sitta där och hålla dem i handen hela dagarna när de är i skolan.
Nej.
Då är det ju de vuxna som jobbar där, oavsett om det är lärare eller någon från fritids eller en vikarie eller mattanten. Det är de som bestämmer. Du gör som de säger. Så att ledarskapet, vi föräldrar har ju också ett ledarskap och en viktig roll.
Jo, men kommer inte det också, det kommer lite i kläm när, alltså värdegrund är en stor fråga i skolan.
Mm.
Men det är också en värdegrund hemifrån. Och de här krockar ju ibland.
Mm.
Jag har ju lite svårt för just värdegrundsarbetet från skolan. Jag tycker att lärare ska vara lärare och bara få jobba med det ni ska göra. Sen så kan det ju vara att oavsett var man kommer från eller kultur så är det olika typer av värdegrunder vi har i hela samhället. Det blir svårt om skolan ska enkelrikta sig i det arbetet när läraren inte har tid för mycket annat. Och då ska man ju då under den tiden lägga in det i ens lektioner på något sätt.
Mm. Jo, men så är det ju. Det tar ju, alltså i de yngre åldrarna, förskoleklass, årskurs 1, och vi jobbar ju fortfarande med det också. Men ja, det tar ju väldigt mycket tid. Så det är ju också en del av pedagogiken och ledarskapet att få barn att förstå att vi alla är olika, att vi tolkar världen på olika sätt. Alla våra olikheter och det.
Jag tycker att det är viktigt att vi pratar om olikheter och att vi alla är unika, som du sa innan. Jag tror att många föräldrar, deras
inte roller, kommer hemifrån längre.
Nej, men då, nej, man backar bak och låter, och det är det jag menar, att ibland så kan det vara att föräldrar säger, men då låter jag skolan fostra mina barn.
Ja, det där är ju intressant, att det är många som, det har ju gått från att skolan fostrar framtidens barn, men det har ju nästan blivit att vi uppfostrar framtidens barn. Och det är en ganska stor skillnad på att fostra och uppfostra. Men det har ju blivit mycket så att skolan uppfostrar idag.
Jag vill inte säga så här, det är lata föräldrar, men jag vet inte, och det vet jag inte riktigt varför det är så. Men det är ju vart någonstans tappade föräldrar den bollen liksom. Alltså det är någonstans som där föräldrar, jag vet inte, det känns ju inte om det är digitaliseringen eller om det är något annat som har gjort på att vi bara tappar barnen.
Ja, nu kommer vi in på något annat, men jag tror att ja, men återigen, att hela samhällets struktur, att det är så idag. Folk är generellt mer stressade. Jag tror att vuxna idag, ja, men de jobbar mer. Man är inte lika mycket med sina barn idag. Och då har man inte den tiden eller orken att ha de här djupa samtalen. Vilket är väldigt synd. Men då läggs mycket på skolan istället.
Och då behöver ju skolan mer resurser.
Absolut.
Som också det nästa, ja, vissa kommuner satsar ju stenhårt på skolan. Mm. Vissa inte lika mycket. Det är svårt det där. Man
ja,
är inte politiker
det är också svårt
heller
att hitta liksom rätt folk också i skolan. Man ska ju tycka att det är roligt att jobba med barn.
Ja, men du är också så här, hur jobbar lärare med sin ledarskapsförmåga under lång tid? Och jag kan inte, alltså nu, alltså jag hade en lärare som jag hade som var, han var ju liksom 65 och hade den bästa energin som jag önskar att alla lärare hade. Men sen finns ju de här lärarna som så här, kanske jobbat 10 år för länge och kanske skulle ha provat något annat. Men hur gör man, för lyfter man upp det i arbetslaget? Så här, hej, du kanske ska byta jobb. Eller, alltså, hur gör man det här? Det måste vara jättesvårt. För att om man bara känner att så här, ja, men det är från, jag förstår ju att det inte är från 7 till 2, utan det är ju liksom 7 till 11 på natten oftast.
Mm.
Och det är den största respekten till alla lärare ute. Och jag förstår att andra avsnitt som jag har pratat så att jag tror att alla lärare i sig är någon eldsjäl av något slag. Men den här elden kan brinna ut. Och när den börjar bara se sipprar av glöd. Hur om man är den där.
Hur man håller kvar i.
Ja, men hur får man fjutt på den här lilla glöden om man har jobbat med bara glöd i typ 10 år? För 10 år sedan så brann man av glädje och delade upplevelserna med barnen och gjorde ett jättefantastiskt arbete. Men där börjar ju också cheferna kanske. Då är ju ledare i chefen och säger, det här måste vi jobba på. Vi har sett att din energi har tappats. Mm. Men det är oftast inte, vi pratar inte om vilken energi man kommer till jobbet med. Det är inte så att, eller jag i alla fall aldrig gjort det. Inte i en årsmöten utvecklingssamtal fast, fast arbetet. Jag har sett att din energi har varit lite dåligt här och halvåret. Varför det? Man kollar ju hellre på resultaten. Hur kan vi göra så att din energi ökar så att du blir en bättre ledare i ditt ork? Liksom? Så att du brinner för att om du kommer med bra energi så kommer ju eleverna, de kommer ju också få födas av den.
Ja, men det smittar ju. Jag är ju väldigt kul på min arbetsplats och upplever att alla som jag jobbar med verkligen brinner för det de gör. Oavsett om man har jobbat i ett år eller om de har jobbat i 25 år så tycker jag att energin är superhäftig. Så att, ja, man får ju stötta varandra och ja, det kollegiala arbetet är ju också jätteviktigt att man just gör det, att man stöttar varandra och inte bara sitter på sin egen kammare och gör sitt. Då tror jag nog att man ledsnar. Man behöver ju det här sociala. Det är en tacksam ålder. Vi har ju väldigt kul med våra elever. Sen så är det olika barngrupper som man får. Så här, men då är det ju max 4 år som man har dem. Och sen så får man en ny kull. Och vårt yrke är så himla varierat. Både det vi jobbar med och också med vilka barn vi har. Eller elever.
Ja, det har varit kul att se när vi växte upp. Alltså vi båda är födda 86.
Mm.
Det visste jag från innan. Men det har varit intressant att se så här, skiftet på ett helikopter, inte helikopter, men typ ett tredje perspektiv på lärare när vi växte upp. Hur det såg ut, hur deras ledarskap var jämfört mot typ idag. Det är skitcoolt att kunna se. Men det skulle vara kul att få veta hur det perspektivet såg ut.
Mm. Alltså jag tror att det alltid har varit. Bara för att man blir lärare är det inte att man står liksom, alla är stöpta i samma skor, utan alla har ju olika lärstilar. Jag menar, jag undervisar på mitt sätt. Sen så har jag 4 kollegor som också har, eller 3 kollegor som också har en årskurs 3. Jag kanske jobbar ganska likt en person, men kanske jätteolikt en annan. Och så tror jag att det har varit även på vår tid. Att, jag menar, jag hade en lärare, hon var ju, i mina ögon tyckte jag att hon var ju typ 80 år gammal. Hon var ju kanske inte den roligaste. Medan min kompis gick i en annan klass som hade en superrolig fröken som var jättesprallig och sprang och lekte kul med dem. Så att det har sett olika ut i alla decennier.
Det måste ha gjort. Alltså, för det är ju som vi började med att varje lärare är ju en person.
Mm. Ja, och så måste det få vara. Det är det jag tycker är så viktigt. Att vi är inte bara en roll, utan jag är också en person. Och det måste man våga visa. Sen ska man inte vara, man behöver inte öppna upp hela sig själv,
nej, inte 100%.
Superprivat. Men när man får dela små glimtar så får eleverna, jag tror att det är viktigt för dem. Det ger dem en trygghet och jag upplever att de litar mer på mig när de känner att jag är en person och någon som vill dem väl. Och sådär, så att.
Men det är så i, jag tror alla arbetar med barn och ungdomar, att om man själv sänk garden, så kommer man få ungdomar och barn också sänka garden. Och att det blir en, och höjer man relationen så är det ju en bättre känsla. Mm. Bara i klassrummet men även i gården där de kommer. Alltså, då blir det ju en gemenskap direkt.
Ja.
Men om man då har ett ledarskap som är fyrkantigt, och det kanske funkar, det funkar i militären. Har jag hört rykten om. Men det är ju också, det är en annan struktur. Jag tror också i just lärarlag att varje kugge ser olika ut, men de behöver ju få hjulet att rulla tillsammans framåt. Mm. Och det tycker jag är kul att se när man är och träffar lärare i olika skolor, att vissa personer säger att den här personen är lite mer udda än den här, men jäkla vad bra samarbete de har liksom. Och det blir ju också inspirerande, för om jag blir inspirerande från en tredje part, då tänker jag att då kan jag sätta mig i en elevs perspektiv. Att säga, jag ser det här samarbetet på något sätt för att barn är smarta. De ser att de här två, de har ju svinkul när de jobbar tillsammans. Mm. Då kommer jag också ha kul. Och att det smittar ju av sig, som vi har pratat om innan.
Ja, men exakt.
Ja, och vi har pratat i 50 minuter.
Vi pratar så länge.
Ja.
Tiden går fort när man har roligt.
Ja, men jag tänker att om vi ska avsluta med någonting. Vad är det absolut främsta du vill lyfta upp? Som är så viktigt för dig och ditt ledarskap. Så här, det här tipset har jag till alla andra. Kanske lärare eller någon som jobbar som högt uppsatt chef någonstans. Eller någon, alltså, oavsett yrke. Finns det något tips som du skulle säga. det här är någonting som jag verkligen vill dela med mig. Så att ni, tänk på det, lär er det och prova.
Våga ha roligt. Livet blir mycket roligare om man har roligt tillsammans. Våga ha roligt.
Det tycker jag låter jättebra. Våga ha roligt.
Ja.
Ja. Marie Wöss, tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Ni har lyssnat på Den stora podden på Tyresös närradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsen och tack för att ni har lyssnat.